I dag skal vi stanse for det ord av Herren som vi finner i Markus 10, fra vers 17 til 27. Men før vi leser noe, skal vi samle oss igjen i bønn. Og før vi ber, er et løfte fra Herren jeg vil minne dere om. Det står i 1. Krønikebok, kapittel 16, og vers 10-11. Ros eder av hans hellige navn. Deres hjerte gleder seg som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt. Søk hans åsyn alltid. Det er det vi nå vil gjøre sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for ditt ord. Og fordi du har gitt oss ditt eget navn å komme frem for deg i. Herre, vi vil gjerne få rose oss av ditt navn. Vårt navn gjelder ikke, det vet vi. Og jeg ber at du må ikke se på oss, Herre, men se på deg selv. Se på dine gjerninger. Og vi spør etter deg. Vi spør etter din makt. Og vi søker ditt åsyn. Herre, jeg ber også for dem som har det vondt. Du er hjelpeløse. Jeg ber at du vil komme til dem. Og jeg ber at du vil la oss som er samlet her regne med at du hører våre bønner når vi ber til deg. Herre, så vet du hva jeg trenger her jeg står. Jeg ber om å få være et redskap for deg. At du, Herre, får bruke meg. Og at jeg får være et redskap for ditt ord. Og så ser du at jeg bokstavelig talt trenger å få alt fra deg. Amen. Vi leser i Markus evangelium kapittel 10 fra vers 17 i Jesu navn. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke frata noen hva hans er. Hedre din far og din mor. Men han sa til ham: Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær og sa til ham: Ett fattes deg. Gå bort og selg alt det du har og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men han ble ille til mote ved den talen, over den talen, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus så seg om og sa til sine disipler: Hvor vanskelig det vil være for en rik å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til ordet og sa til dem: Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike. Da ble de ytterlig forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. För allt är möjligt för Gud. Amen. Den man som kom till Jesus den dagen var inte någon vanlig man. Men du kan se det hvis du läser de forskjellige berättningar, kan du finna ut vem han är. Han kommer ivrig. Han kommer löpande, står det. Han kommer löpande och kastar sig på knä för Jesus. Det är alltså något om att göra för denna man. Det är en ung man. Det vet vi. Och så hör vi att han är meget rik. Och meget rik efter datidens förhåll. Det vill säga att de är meget rike på virkelige verdier. Det var inte pengesedler, men det var reelle verdier. Och det representerade en meget stor formue. En formue som meget få människor har i vår tid. Och så är det en ting till. Denne unge man är rådsherre. Han är en av folkets autoriteter. Alltså medlem av det höje råd. Han är en meget exemplarisk man. Han har levt ett höjvärdigt moralsk liv. Han är en framträdande man i Israel. Han är en man som man med rätte ser upp till. Och en man som man regnet med. Vad tror du man ville si idag om en slik man kommer löpande till en själesörger? Och kommer med ett slikt spörsmål. Vad ska jag göra för att arva evigt liv? Idag vill jag spörsmålet lyda lite annorlunda. Han säger idag, vad ska jag göra för att bli en kristen? Många vill säga att det är storartigt att en man kommer på den måten, inte sant? Och en slik man, det må bli meget värdifullt för kristendomens sak. Som man plejer att kalla det. Tänk en rik man. Och en man med en slik inflytelse. En man i en sån hög stilling i samfunnet. Jesus sa inte något av det. Han kommer med ett spörsmål. Men för han kommer med spörsmålet har han en tilltale. Gode mäster. Och det första Jesus är att ta fatt i den tilltalen. Och han spör han, varför kallar du mig god? Ingen är god utan en, det är Gud. Varför spör Jesus ham om det? Det ligger nog bakom det spörsmålet. Jesus spör, fattar du vem jag är? Det är bara en som är god och det är Gud. Har du fattat att jag är Gud? Har du verkligen skönt vem jag är? Det ligger bakom Jesus spörsmål. Jesus mente att de som läste det gamla testamentet, de kunde veta att Guds son skulle bli människa. Och Jesus bebrejde de religiösa auktoriteter i Israel att de inte skönte det när de läser det gamla testamentet. Och Jesus ville bebrejde oss idag också att inte vi har förstått det utifrån det gamla testamentet. Jesus spurte dem en dag, du kan läsa om det i Matteus 22. Hvorledes kan David i ånden kalla han Herre, Messias, när han är Davids son? Och svaret är ju ganska enkelt. Davids herre skulle bli Davids son. Han som David kallar herre, han skulle komma in i människosläkten i Davids sätt. Det är det enaste svar som vi kan ge på det. Det svaret, det såg de inte. Och det ville de inte se. Nå prövar Jesus denna unge man. Han spör han, varför kallar du mig god? Har du verkligen fattat vem jag är? Men det har han alltså inte. Så säger Jesus till han. Buden känner du. Du spør vad du ska göra för att arva evig liv. Vel, budene känner du. Du ska inte driva hor. Är det sjätte bud? Du ska inte slå ihjäl. Är det femte bud? Du ska inte stjäla. Det är det syvende bud. Du ska inte frata någon vad hans är. Det refererar sig till det tiende bud. Hedra din far och din mor. Det är det fjärde bud. Jesus refererar till dessa som exempel på bud som han känner. Och så säger en unge man: Mäster, allt detta har jag hållit från min ungdom av. Han hade inrättat sitt liv efter dessa budna. Och han mente alltså själv att han hade hållit dessa budna. Och Jesus skönner att det är om att göra för han. Och han ser på han och han fattar en särlig kärlighet till han. Han såg Jesus på han och fick han kär. Och Jesus vill hjälpa han. Och så säger han: ett fattes dig. Det är en ting som det strandar på med den unge man. Gå bort. Sälj allt det du har och ge det till de fattiga. Kom så och följ mig. Han säger: först då ska du få en skatt i himlen. Kom så och följ mig. Då blev han ille till mote, den unge man. Han var meget rik. Han grejde inte det att sälja allt det han har och ge det till de fattiga. För vi ser lite närmare på detta så ska vi vara klara över att det som Jesus ber denne rike unge man om, det hade Jesu discipler gjort. Du kan se det som följer att Peter säger till Jesus: Herre, vi har förlatt allt och följt dig. Vad ska då vi få? Och Jesus svarar: dere skall i domen när människosönnen kommer igen. Eller han säger: i gjenfødelsen när människosönnen kommer igen. Att tänka han på gjenfødelsen, att himmel och jord skall uppstå i en ny skikkelse. Det är alltså vid domens dag. Himmel och jord skall få gå i den skikkelse det har nå. Men det skall uppstå i en ny skikkelse. Då skall dere sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Det säger Jesus till sina apostlar. Men, säger han, så advarar han dem: många som är de första ska bli de sista, och de sista de första. Och så berättar han i tillknytning till det en lignelse, nämligen den lignelsen om arbeten i vingården. Du ser detta hvis du läser parallellberättningen hos Matteus i kapitel 19. Då vill du finna allt detta som jag talar om nu. Och i begynnelsen av kapitel 20 vill du finna lignelsen om arbeiderne i vingården. Och den lignelsen, förstår du, är icke en lignelse om arbeid i Guds rike, liksom vi vanligvis hör den utlagt. Men det är en lignelse om att i Guds rike lönnes det icke efter insats. Och det är något annat. De sista ska bli de första, och de första de sista, säger Jesus. Men det har jag alltså inte tid till att gå in på nu. Men lägg märke till att Peter säger: se, vi har förlatt allt och följt dig. Och då men spöra: hur kunde ha sig att Jesus disciple, hans apostler, de har förlatt allt och följt Jesus. Men denne rike unge man, han kunde inte förlata någonting. Det må ha en grund när disciplerna kunde förlata allt och följa Jesus, ikke sant? Och den grunden, den finner du i Johannes evangeliets första kapitel. Dessa som Jesus kallade till apostler, de har sin förhistoria för de blev kallade till apostler. Vi hör att de blev kallade till apostler där uppe vid Genesarets sjön. Jesus gick langs med Genesarets sjön och så såg han två, Simon och Andreas, i färd med att kasta garn i sjön. Så säger han till dem: följ mig, så vill jag göra det till människofiskare. Och de förlot strax sina garn och följde ham. Och så gick han lite längre fram, då såg han Jakob och Johannes, alltså Zebedeus sönerna. De satt i båten samman med sin far Zebedeus i färd med att böta sina garn. Och Jesus säger till dem, följ mig. Och de förlater strax båten och sin far, står det, och följde ham. Jag vill spöra, hur kunde de det? För saken är, då de förlot båten och sina garn och de förlot sin far, då förlot de allt det de ägde. Och för den stund ägde de ingenting. Vi är vant att höra tala om disciplerna. De var sådana fattiga fiskare. De var inte fattiga för de började att följa Jesus. Men från den dagen de förlot allt för att följa Jesus. Från den dagen var de fattiga. Vi vet om Jakob och Johannes, Zebedeus sönerna, att de förlot en stor formue, en stor arv. Och Zebedeus, han drev en stor förrättning med fisk. De fisket insjöfisk i Genesarets sjö. Och den blev preparerad. Och så leverte den i stora kvanta till yppersteprästen i Jerusalem. Och den blev brukt på fastehögtiderna i Jerusalem. Och Johannes var vant till att resa till yppersteprästens hus och levera fisk. Och det tjänte de många pengar på. Det var därför Johannes var känt i yppersteprästens hus, som du ser i Jesu lidelseshistorien. Alla kände Johannes där. De förlot detta. De förlot en stor formue. Det vet vi om Zebedeus sönerna. Och de gick in i det som många människor ville kalla en usikker framtid för att följa Jesus. Och så är spörsmålet igen. Vad kunde de det? Som jag nämnde, det har sin förhistoria med dem. En dag stod de samman med döparen Johannes, för de var döparen Johannes discipler till att begynna med. Och Johannes pekar på en och säger, se där Guds lam. Och så är det två av dem som följer efter Jesus. Det är Johannes och Andreas. Och Jesus snur sig och spör dem, vad vill ni? Mäster, var har du ditt härberge, spör de. Alltså det är, kan vi få lov att snacka med dig? Kom och se, säger Jesus. Och det blev hos honom den dag. Det har blivit med i väckelsen av Johannes. Och det vet jag om alla Jesu apostler, att jag hade varit med hos Johannes. Det kan vi se i apostelgärningen i kapitel 1. I vers 21-22, då de skulle välja en i steden för Judas i apostelflocken, då heter det att en av de män som gick in och ut hos oss i all den tiden Herre Jesus var hos oss, lika från sin dop av Johannes, intill han blev upptatt fra oss, en av disse bör samman med oss bli vittne om hans uppståndelse. Alla de som Jesus fick som apostler, de har först varit hos Johannes. Där har de omvänt sig. Där har de bekänt sin synd i älven Jordan. Och så vet du, det blev med dem som oss. Det blev ett stort spörsmål. Vad ska jag göra med min synd? De kände sig dömd och anklagat av sin synd. Och de visste inte vad de skulle göra med sin synd. Och så står Johannes där en dag och pekar på Jesus och säger, se där, Guds lam som bär, som tar bort världens synd. Det är han som tar bort synden mellan Gud och oss. Där fanns de förlösningen i Jesus. Han skulle ta deras synd. Där kom de till tro på Jesus som sin frälse. Ja, förhistorien. Efterpå kunde de förlata vad som helst på Jesus skyld. Det gällde också Levi som satt på tolvboden. Då Jesus kom och sa till honom, följ mig, följde han en eneste gång. Men det kunde icke denne rike unge man. Och nu ska vi se lite närmare på ham igen. Han har icke sett Jesus som sin frälse. Han spör om det eviga liv. Han har den inställningen. Vad ska jag göra för att ha evigt liv? Och lägg märke till det. Så länge ett människa spör slik, så blir det icke frälst. Så länge som ett människa spör, ja, vad ska jag göra för att bli en kristen? Så blir han icke. Han ser icke sant på sig själv. Så talar Jesus till honom. Och så säger Jesus akkurat det som avslöjar honom. Ett fattes dig, säger han. Gå bort och sälj allt det du har och ge det till de fattiga. Och så blir han illa till mote. Han hade det inte gott då han gick bort från Jesus. Det är någon som säger att han kom nog tillbaka igen. Men det kan du ta som säkert, det gjorde han aldrig. Här har du exempel på en som kommer i själesorg till Jesus och som icke blir frälst. Det är ingen grund dessvärre till att tro att han någon gång kom tillbaka igen. Han gick bedrövet bort och det blev slutet på hans förhåll till Jesus. Vad är det som är i vägen med honom? Denne fromme man, han var ju meget religiös. Och han hade prövd att hålla buden hela sitt liv. Och mänskligt sett hade han också gjort det. Det var säkert ingen som kunde peka på någon svikt i det att han hade hållit buden mänskligt sett. Allikevel är han bunden av de två största synder som ett människa kan bli bunden av här i världen. Han är bunden av pengekärhet. Och han är bunden av egen rättfärdighet. Det är allvarligt. Hör vad Jesus säger. Han går bedrövet bort. Så står det Jesus så sig om. Kan du se det för dig? Jesus så sig om. Och så säger han till sin disciplin. Hur vanskelig det vill vara för det rike och kom in i Guds rike. Disciplerna blev förfärade över hans ord. Blir du det? Det levde en väckelsespredikant i medelåldern. Han hette Berthold av Regensburg. Han hållt icke en eneste preken, uansett vilket ämne han talt om, utan att han en eller annan gång i prekenens löp sa: husk på, det är meget sjelden att människor med många pengar blir frälst. Och det är sant. Det rystet mig när jag läste det på Spötola Regensburg. Och jag gav mig till att undersöka Guds ord, men det är sant. Det är meget sjelden ändå att de som bekänner sig som kristna och har många pengar, att de når frälst hem till himlen, är meget sjelden. Förfärder det dig? Disciplerna blev förfärdet över hans ord. Och Jesus menar det han säger. Och vanskelig det vill vara för de rike att komma in i Guds rike. Och då tänker han på det fullkomna Guds rike som upprättas när Jesus kommer igen. Där kommer icke många in som har många pengar här i världen. Jag måste säga det är ett förfärdande ord. Så står det, då tog Jesus åter till ordet och sa till dem: barn, hur vanskligt det är för dem som sätter sin lit till sin rikdom och kommer in i Guds rike. Då säger Jesus att det går ju an att ha många pengar och komma in i Guds rike. Men för dem som sätter sin lit till sin rikdom blir det vanskeligt. Och då vet du det att hvis en har många pengar så skall det gott göras att den icke sätter sin liv till den. Ska du återgöra det? Jag känner folk som har många pengar och som icke sätter sin liv till den. Det gör jag. Jag har sett hur slike människor kan vara de fattigaste av alla när det kommer till stycket. Jag har sett. Och jag vet också från Guds ord att det kan vara slik. Och vi kan tänka på Abraham. Han var meget rik och han var allikevel den fattigaste av alla. Så det går an. Men det är inte ofta. Och Jesus säger nog här, det är lättare för en kamel att gå genom ett nålöje än för en rik att komma in i Guds rike. Det är någon som har snackat om att nålöje ska vara en port i Jerusalem. Och det var vanskeligt att få kamelen igenom där. Och han har sagt, det är något tufft. Ganska enkelt. Det Jesus vill säga si här, det är att det är umuligt. För den som sätter sin liv till sin rikdom, är det umuligt. Och det ser du på disciplinens reaktion. De blir ytterligt förfärdade och säger till varandra, vem kan då bli frälst? Och så säger Jesus, och det är underligt att läsa det. Det är inte tillfällig ordval. Jesus såg på den. Jag tror det har varit ett underligt blick. För människor är det umuligt, säger han. Men inte för Gud. För allt är möjligt för Gud. Och då tänker Jesus inte minst på vad det var han måste göra för att vi ska komma in i Guds rike. Det var något som måste göras för att lösa dig och mig av synden, inte sant? Han måste dö. Han måste ta det på sig, och det har han gjort. Och låt oss nu gå tillbaka till den rika unge mannen ända en gång. Han gick alltså bedrövet bort, dessvärre. Och det kan inte vi få gjort något mer. Men låt oss göra ett tankeexperiment. Sätt något den unge man hade svart. Och Jesus säger till honom, ett fattes dig. Gå bort, sälj allt det du har och ge det till de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen. Kom så och följ mig. Sätt att han då hade svart. När du ber mig om det, då må jag inrömma. Jag är bundet av mina pengar. Det som du nu ber mig om, det klarar jag inte. Jag är bundet av mina pengar. Och när du säger till mig, sälj allt det du har och ge till de fattiga, då skönner jag att jag har inte hållit budet slik som jag själv trodde jag hade gjort. Jag ser att jag är egenrättfärdig. Jag ser att när det kommer till stycken är jag egoistisk. Jag är ond tvärs igenom. Jag är bunden av mina pengar. Här står jag. Och det du ber mig om, det grejer jag inte. Hvordan tror du det hade gått hvis denne rike unge man hade svart slik? Da hadde han blitt frelst. Da hadde han kommet til Jesus slik som han er. Men da vet du, da hadde det blitt slutt på det spørsmålet som han begynte med. Han begynte med å si, vad ska jag göra för att arva evig liv? Hvis han nu hade böjt sig för sannheten. Och hvis han hade sagt som det var. Det du ber mig om. Det varken kan jag eller vill jag. Jag är ond. Jag är egoistisk. Jag är inte den som jag själv har trott att jag är. Sannheten om mig, Herre, är att jag kan inte göra för att ha evig liv. Jag trodde jag kunde det. Men när du ber mig sälja allt, då säger jag, jag kan inte göra något för att ha evig liv. Då vill han fått evig liv. Jag tror Jesus ville att han skulle sälja det han hade och ge till de fattiga. Och förstår du att under datidens förhåll är det lite annorlunda än om du hade sagt det samt till en man idag. Du kunde inte säga till en man idag att han skulle sälja allt han har och ge till de fattiga och göra sig huslös och allt möjligt. Det vill inte Jesus ha gjort. Inte på den måten. För vi måste se detta i ljus att det är den tids förhåll. Han ville få allt det han trängte till daglig liv vid att följa Jesus. För det fick alla discipler som följde den rabbiner. Och det fick också Jesu discipler att följde Jesus. Hela sitt livs uppehåll fick det. Så det må vi regna med. Och jag tror det att Jesus verkligen ville att han skulle sålt det han hade och gitt det till de fattiga. Och hade han varit av sannheten, hade han inrömmet sin synd, så hade han kommit till att göra det Jesus sa, men icke för att arva evig liv, men fördi han hade fått det eviga liv. Och nu förstår du, så länge ett människa spör, vad ska jag göra för att bli en kristen, så stänger han sig själv ute. Visst du är här idag och du sitter med det spörsmålet, ska jag säga dig en ting. Du söker dig själv. Vad vill du göra för att bli en kristen? Kan du se med det? Vad vill du göra? Jag måste väl i hvert fall ta emot. Ja, ja, det är sant nog det. Men hvordan bär du att ta emot då? Hvordan går det egentligen till att ta emot Jesus? Är det en prestation? Nej, det är det inte. Vad vill du göra? Nej, sannheten är den. Varken du eller jag kan göra något för att arva evig liv. Men jag har nog heller aldrig hört tal om att någon ska göra något för att arva. Man blir född till en arv. Ikke sant? En arving är född. Har inte gjort något för den. Den kommer givenes. Den kommer som en gave. Det hände i Slottskapellet i Oslo för många år sedan nu. Det var senare biskop Høk. Han var den gang sognepräst i Uranienborg i Oslo. Och Uranienborg kyrka var ännu inte färdigbygget. Så gudstjänsten blev midlertidigt hållt i Slottskapellet. Och så var det då var han alltså en av sognepräst Høk. Han så senare blev biskop i Agder. Dette Flekkefjord lå forresten også i hans bispedømme da. Han hadde en tekst, og det var den jeg leste nå. Så står han på prekestolen, der var pakkene fullt av folk. Det satt folk helt oppover trappen i prekestolen. Og så sier han, har du hørt sånt et spørsmål, sier han. Hva gjør man for å arve? Har du hørt et så meningsløst spørsmål? Helt oppe i den prekestoltrappen satt en teologisk student som ikke hadde fred med Gud. Jeg har hørt, sa det, har du hørt på makete spørsmål, hva gjør man for å arve? Er ikke lyset opp på studenten? Nei, man gjør ikke noe for å arve. Man sier takk. Takk, sier han. Takk, takk, den har jeg fått. Den er meg gitt. Den studenten hette Johannes Brandtzæg. Och han var missionssambandets leder till han döde i 1931. Det var han som grundade Framnäs och missionsskolan. Det var han som grundade ungdomsskolan på Framnäs. Och det var han som var missionens leder. Du känner namnet. Han satt på prekestoltrappen i Slottskapellet och hörte sig till frälse. Av biskop Høk forkynte, man gjør ikke noe for å arve. Hva vil du gjøre for å bli en kristen? Ingenting. Det er gjort for 2000 år siden. Det forkynner jeg deg i Jesu navn. Jeg hadde en god venn i Trondheim. Han het Vognmann Hansen. Han hadde vært en ordentlig svirebror før han ble omvendt til Gud. Men han var en kristen i mange år. Det er ikke så lenge siden han gikk hjem til Herren. Og vi måtte jo legge merke til ham, for han var av den sorten som akkompagnerte oss når vi talte. Ja, sånn, ja, sånn. Det er festlig å ha slik i forsamlingen. Og det var litt for stilt her i grunn. Det kunne godt si litt halleluja og sånn. Det gjorde jo ikke noe det. Hvis det var naturlig for dere, da, vel og mørke. Det har ikke skadet det minst. Det bør ikke sitte akkurat som vi skulle være støtter og statuer. Det gjør ingenting. Ja, ja. Han hadde virkelig opplevd frelsen, Vognmann Hansen. Så kjørte han i Kongens gate i Trondheim. Og så så han tvers over gaten en av sine tidligere svirebrødre. Og denne svirebroder, den får jeg si den forhenværende svirebroder, han har selv fortalt meg dette, som jeg forteller dere nå. Han roper tvers over gaten til navnet hans og sier, er du frelst, han? Jeg får se til å få det til å få blitt det, da, sånn. Nei, for det nytter ikke det, sånn. Det nytter ikke. Nei, for det er gjort for 2000 år siden, det, far, sånn. Han som dette ble sagt til, og som altså fortalt meg, han sa, det fulgte meg hele dagen. Det nytter ikke, det er gjort for 2000 år siden. Og om ettermiddagen så gikk det opp for ham, Jesus har frelst meg. Jeg har gjort det. Takk og lov og pris. Han gjorde ingenting. Han fikk arven. Selve det spørsmålet der, hva skal jeg gjøre? Det hindrer et menneske å få det. Ser du ikke det? Og legg merke til, vi har flere eksempler i sjelesorg hos Jesus på dem som kommer med dette spørsmålet. Ingen av dem blir frelst. Foruten denne unge mannen er det to forskjellige rådsherrer til som kommer med samme spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Ingen av dem får det. Og du kan tro jeg har sett dette i sjelesorg. Her kommer mennesker, de vil dere etter, sier man. De vil så gjerne bli kristne. Så er de opptatt, hva skal jeg gjøre for noe? Hva skal den si? Må de vel gjøre noe? Nei, du kan intet gjøre for å frelse på. Bare ordet høre. Hvile deg derpå. Ingen angrens smerte leke kan ditt hjerte. Nei, men Jesus sier, lek ved Jesus år. Og nå forstår du, dette gjelder jo ikke bare når vi blir kristne, men det gjelder jo siden også. Vi snikker seg inn på, hva skal jeg gjøre? Vi begynner å tenke øst og vest og hit og dit. Hvordan står det til med Guds nåde mot meg nå? Jesus har gjort det. Han er det Guds lam som tok verdens synd. Det var det disiplene så. Derfor kunne de forlate alt. Og det vil jeg si som mitt personlige vitnesbyrd. Da jeg virkelig fikk se Jesus, da spilte ikke andre ting noen rolle lenger. Det har vært ting jeg har også forlatt i mitt liv, jeg har ikke snakket om det. For jeg har ikke vært noe offer, det har vært en glede. Det var ting jeg skulle ha blitt ellers i verden. Mange ville ha hatt meg til å bli andre ting. Jeg skal ikke si hva det har vært for noe. Det kan være det samme. Men en ting vet jeg. Det største som finnes er å følge Jesus. Det høyeste ønske jeg har er å få lov å følge Jesus hver eneste dag. For han har forløst meg med sitt blod. Jeg har evig liv. Det har Jesus vunnet meg. Det har Jesus gitt meg. Og det underlige er det at når det går opp for oss dette at jeg skal ikke gjøre noe, så løses vi fra synden. Fra det gamle mennesket. Vi får lyst til å tjene Herren. Vi får lyst til Jesus og hat til synden. Og det trengs i dag, du. Hvor det trengs. Blant dem som bekjenner seg som kristne. Av sin glede i Herren. Og så hat til synden. Men det kommer med evangeliet. Der var ordet om Jesus får lov å slippe til. Du kan ikke gjøre noe. Jesus har gjort dine gjerninger, som han har gjort mine. Og det er budskapet i dag. Og jeg vil få lov å slutte med å sammenfatte at alt det som Guds hellige lov krever av oss, det gir evangeliet oss. I Jesus eier jeg alt det som loven krever av meg. Jeg har fått i ham. Det er mitt. Derfor får jeg høre Gud til. Jesus har kjøpt meg med sitt eget blod. Det stoler jeg på. Og det er salig. Jeg kan tro at det er en glede å være en kristen. Vi har mye kamp og kan være mange mørke stunder. Og det går ikke akkurat som noen dans på roser og langt ifra. Men det er en glede. Endog om veien er trang. Det er en glede. For slik er Jesus. Og nå kommer dette til deg. Og så husk på, du kan ikke gjøre noe for å arve. Men du kan si takk. Og så kan du stole på arven. Og det øyeblikk du stoler på Guds løfter, tar du imot Jesus. Jeg stilte spørsmålet i sted, hvordan går det til å ta imot Jesus? Og svaret er, du tar imot ham når du begynner å stole på hans løfter. Amen. Vi takker deg for dette ordet, Jesus. Takk fordi du har gitt deg selv for oss, og at du taler til oss gjennom ditt ord. Herre, så ber jeg at vi får være åpne og mottakelige for det som du sier. Velsign hver og en som har vært her på møte i kveld. Og skal vi få samles igjen i morgen, Herre, så ber vi om å få samles i ditt navn. At du vil tale til oss. Amen.